Det här är Växande världen, en podd från Vida.
Hej, nu var det dags för lite podd igen. Och det är ju som vanligt jag, Johanna Kron, som är på plats. Och idag så har jag dessutom med mig min kollega Johan Blixt. Hej och välkommen!
Hej!
Du Johan, idag så ska vi prata om skillnader och likheter mellan svenskt och kanadensiskt skogsbruk och sågverk. För du har ju fått möjligheten att vara i Kanada under ett år.
Ja, det har jag.
Mm, men du kan väl börja lite att berätta vem du är.
Ja, som sagt, Johan Blixt heter jag. Har jobbat inom Vida sedan 2015. Och haft möjlighet då att jobba som vd vid flera av Vida sågverk och Vida bildning. I mars då fick jag den här chansen att delta i Canfors utbytesprogram och fick då möjlighet att som första från Vida jobba ett år inom Canfor i Kanada. Det är jag.
Och det är ju så himla spännande. Vi har ju följt dig här nu på håll. Vi andra som jobbar på Vida. Och för er som vill ha en liten påminnelse så är ju Canfor ett kanadensiskt sågverksbolag som äger 70% av Vida och har gjort det under de senaste åren. Men hur var det då att åka över? För nu har du ju varit där i ett år och hunnit komma tillbaka till Sverige.
Ja, det har jag. Jag kom ju tillbaka här i tisdags, bara någon dag sedan. Ja, det har varit väldigt, väldigt spännande. Det har varit roligt, utmanande och även lärorikt för mig. Sen vet jag inte vad Canfor tycker riktigt, men jag hoppas de har också haft lite nytta av mig. Så bara man som vet och får lite perspektiv i det här, Kanada är ju ett jättestort land. Och jag var ju mestadels i BC, eller British Columbia, som är i västra delen av Kanada. Och den provinsen, som är en av 10 provinser i Kanada, den provinsen är dubbelt så stor som Sverige. Dubbelt i areal. Och har 5 miljoner invånare. Och nästan alla bor nere i Vancouver, som precis som alla skulle bo i Sverige, i Skåne nästan. Så det är där nere bor de. Och resten är väldigt, väldigt glesbefolkat, kan man säga.
Hur många invånare har Kanada?
Ja, 5 miljoner.
Aha,
jag tror att det är lite drygt 40 miljoner.
Ja, det är ju ett enormt stort land.
Mm.
Mycket skog.
Ja, jättemycket skog och berg och sjöar och natur överhuvudtaget.
Men du, när du säger natur, då måste jag ju fråga om du såg någon björn.
Ja, det har jag gjort. Jag har sett några björnar och ett var ju härja på ett av sågverken som jag var på runt omkring där, som man fick kalla in hjälp och få bort den. Personalen fick låsa in sig i matsalen när man var in på hylveriet där och leta mat. Det var lite på slutet här på hösten så den var hungrig.
Men man har stor respekt för björn.
Ja, det har man. Man ska ha respekt för björn. Det mesta är ju svartbjörn och de är väl kanske inte lika farliga, men man ska alltid ha respekt för björn. Men grizzly har jag inte sett några och det är jag glad att jag inte har. Jag gick omkring faktiskt alltid när jag gick, alltså hajkar, så har man björnspray eller en pepparspray med sig så man kan försvara sig.
Ja, jag har 100 frågor till om björn tror jag, men nu var ju inte detta ett sånt poddavsnitt, så vi får röra oss framåt.
Ja.
Men i många hänseende så känner vi oss ganska lika kanadensare. Men hur står det egentligen till med kulturskillnader?
Ja,
okay.
Ja, alltså Kanada, alltså jag var ju BC och British Columbia. Så är ju, alltså jag känner ju att de är mycket, mycket mer influerade av USA. Alltså även om jag träffar många så har de sin, kommer ursprungen från Europa. Många kommer från Europa, har flyttat till sig, men de har farfar eller morfar eller, så liksom, som kommer från Europa. Men annars, och jag har ju varit mest alltså i glesbygden, där sågverken, jag har inte varit liksom i storstäderna, så är det ju väldigt mycket amerikanskt. Det är stora bilar och ja, man mäter det mesta i foto, yards och mycket Fahrenheit och så. Mycket snabbköpsrestauranger och så vidare. Va? Så jag tycker nog att det är mycket mer likt USA.
Men just hur våra värderingar och vår...
Ja, de har ju lite mer så här socialt säkerhet, tror jag, socialt skyddsnät än vad man har i USA och så där. Så att, det är klart att det är skillnad mot USA, men jag tycker nog att det är mycket amerikanskt tänk i kanadensarna också.
Mm.
Mm. Och man kan ju också se lite grann att de har ju officiellt ett metersystem. Kan ha ju gått över till metersystemet, men de pratar alltså officiellt då. När det kommer någonting från staten eller sånt officiellt, då är det meter. Så man har kilometer i timmen och man mäter i liter när man tankar liksom vad det kostar per liter och sånt där. Men när man pratar med olika personer, privatpersoner, då är det yard och gallons och Fahrenheit, så man blandar lite grann hejvilt. Så det gäller att hålla koll. Till exempel så mäter man sågproduktionen i board feet. Och board feet, en board feet är ju en kvadratfot och så en inch hög. Det är en bordfot. Så över 400 board feet per kubikmeter. Så det gäller att hålla lite koll på allting.
Ja, och vilka siffror man jämför med varandra, gissar jag. När du också kommer med ditt vida perspektiv, såklart.
Ja.
Men när du åkte över, vad var det för uppgifter du hade då? Eller fick du dem när du väl landade?
Alltså, man kan säga generellt var ju min uppgift var ju liksom att se vad vi kan lära av varandra. Vad kan Camp lära sig från mig eller Vida? Och vad kan vi ta med oss? Vad kan ta med mig från Camp tillbaka till Vida kanske. Och jag har ju fått chansen och möjligheten att vara med i olika ledningsgrupper på sågverken då, för suttit med deltagen i möten och varit med i en del projekt och möten där jag har kunnat berätta lite mer om hur Vida hanterar olika utmaningar, olika processer eller sakområden. Så jag har ju kunnat berätta lite grann hur vi hade gjort och så man kan jämföra lite grann där. Så att bland annat så jobbar de med ett projekt med skördarmätning ute i skogen. De har ju inte bra connection till de kan inte använda vanliga telefoner utan de har ju satellit, för det är väldigt glest ut, eller så väldigt
inte så väl utbyggt.
Nej, det är det inte. Och det är stora områden. Så, men vi har ju jobbat mycket med skördarmätning och sånt där, rapporteringar från skördar och skotare in i våra system, så vi har koll på det. Och det är ju Pierre Kvist som jag fick kontakt med, så vi hade lite möten där så att de kunde ta del av våran erfarenhet och innan de kom för långt i sina projekt då. Det är fortfarande på gång det projektet då, så att där till exempel kunde jag hjälpa till att ha den här kontakten mellan oss då och Camfor. Lite besvärligt att hitta mötestider, det är 9 timmar i skillnad.
Exakt, ja det är lite besvärligt.
Så, men det är ett sånt exempel till exempel.
Är 1 år för kort tid för att verkligen liksom komma under skinnet?
Nej, men för att komma under skinnet behöver man 1 år, va? Men det är en lång tid tycker jag. För mig var det lite lång tid också att vara hemifrån lite grann. Så. Även om min fru kom över några gånger och besökte mig.
Mm.
Så.
Men du, vi sa ju det att Kanada är väldigt stort. Är sågverken också större där än här?
Ja, det är det. Det kan man säga. Generellt är det större sågverk. Normalt har de är, man kan säga att de försöker ta hand om allt från ett område, all trä som kommer från ett område. Så de har ofta 2 eller fler såglinjer bara för att kunna ta hand om både grovt och klent och jättestora stockar. Så de har 2 eller 3 eller upp till 4 såglinjer. Och så de är mycket större generellt volymmässigt då. Ja, även yta så.
Men är det beroende på att transporterna blir för långa annars?
Ja,
på Vida så är ju våra sågverk specialiserade.
Ja, det är det. Men det, absolut,
det går inte att ha där.
Det går inte att ha. Ja, alltså det kostar för dem. Nej, de har varit. Och ett annat sak, de tar in hela träd ibland. Så att då är det svårt att de tar in hela träd till sågverken. Och då måste man ta hand om hela träden. Både klent och grovt. Så att säga.
Men mycket logistikutmaningar.
Ja, enorma kan man säga. Det är stora avstånd där. Väldigt stora avstånd.
Mm. Men vad är de största skillnaderna skulle du säga mellan våra sågverk? Förutom just då att man kanske har fler linjer på varje anläggning. Man har inte specialiserat sig som vi har gjort.
om vi pratar om tekniska skillnader så skulle jag säga definitivt att det är torkningen som är största skillnaden. För i princip så hanterar man ju, man sågar ju på samma sätt. Va? Men torkningen var lite annorlunda faktiskt.
Och vad är det som skiljer då?
Att de har ju ett annat koncept, både lite högre temperaturer och de har matar lite annorlunda, vandringstorkar, och de har lite, ja, lite varmare, de använder olja som bärare av vatten, eller ja, värmen där. Så det är lite så här tekniska skillnader.
Vi är ju väldigt fokuserade på att få ut så mycket sågbart timmer som möjligt, och vi... Hur ser de kanadensarna på det?
Ja, absolut. Det är klart att man måste ta... Och det är kanske ännu mer där, för att det är ganska stor skillnad i processen hur man upphandlar och avverkar och så här. Så att man har stora områden och man får betala nästan för allting som kommer ut från området och nästan samma pris. Så att man försöker såga absolut allting. Och sen har man faktiskt... straffavgifter om man lämnar kvar sågbart timmer eller stockar ute i skogen. Så att man måste ta hand om allting och såga allting. Så de tar nog ännu mer än vad vi gör här i Sverige, skulle jag säga.
Men varför skulle man lämna det i skogen om det är sågbart?
Ja, men definitionen av sågbart är kanske lite grann att... ja, det kan ju vara att det är för kort eller sånt där... Och man vill inte transportera en dålig, långa sträckor. Va? Men då får man, om man bara tagit det bästa och lämna kvar i skogen, för det är för dyrt att transportera. För det är ibland är ju kanske, ja, det kan vara 40-50 mil att transportera. Va? Mm. Så då vill man kanske bespara den kostnaden, men då får man betala för det som ligger kvar i skogen. Så att de är väldigt, väldigt noga med att ta hand om allting från skogen.
Men det låter hållbart och bra, för det vill vi ju. Du, skulle du säga att vi hanterar råvaran på samma sätt från inmätning till hyvlad vara? Du har ju nämnt torkarna, men är det andra stora skillnader?
Jag vill säga så här att i princip är det ju samma process på alla sågverk hur man hanterar. Liksom man sågar och man torkar och man hyvlar eller justerar virket. Va? Så att det är samma process. Sedan har det vuxit fram lite olika rutiner och processer. Och det beror lite grann på man har haft andra maskinleverantörer. Man har haft lite annat, man har ett annat klimat, man har en lite annan råvara. Så utvecklingen har varit att det finns ju lite skillnader, va? Och man kan ju säga till exempel så har man inte så mycket virkesmagasin däröver. Det är ett mycket torrare klimat. I alla fall där jag har varit så har det varit mycket torrare klimat. Märkte bland annat på min hud, jag fick börja ha liksom så här lotion. Jag har aldrig haft förut.
Nej.
Men det är ju torrare klimat, så att man har inte behov av så mycket virkesmagasin. Sen har de inte så mycket timmersortering heller, nästan ingen har timmersortering. Utan många tar in hel stock, och då har man inte timmersortering på det sättet. Då. Så det finns absolut lite olikheter, och sen har de väldigt, väldigt effektiva hyvleri, ska jag säga.
Och vad är det då som skiljer? Varför är de så effektiva?
Ja, men framförallt sågar de inte så många olika dimensioner. Så de kan vara specialiserade sig på vissa produkter. De har ju USA som nästan huvudmarknad. Så de har ju, sågar ju 2 tum 4, 2 tum 6, 2 tum 8, 2 tum 10 och så vidare. Va? Så många sågverk, de sågar bara 2 tum 4, 2 tum 6 till exempel, bara för USA-marknaden. Och då kan man göra de väldigt, väldigt effektiva hyvlerierna. Att man behöver inte ha några specialhyvlerier och sånt, utan man kör stora volymer snabbt. Och det är de duktiga på, vill säga.
Och jämför med ett av våra sågverk, hur skulle det se ut hos oss då? Om de bara hyvla två produkter, hur mycket hyvlar vi i ett av våra sågverk?
Ja, men vi har ju generellt mindre volym på våra sågverk då. Och vi hanterar till exempel, så tar ju inte de ut sidobrädor som vi hanterar. Och vi behöver ju kunna hantera fler typer av produkter, fler marknader. Vi såg liksom både Europa och mot USA. Och en del marknader är mer kräsna på ytan och en del mindre. Så att vi har lite mer flexibilitet på hybrid, vill jag säga, än då man jämför med Kanada.
Vi har ju lite kollegor som har varit över i Kanada, och någonting som de säger tycker jag är att våra planer, vi har ju så mycket asfalterat, men det har man inte över där. Vad säger
Nej,
de
det har man inte. Nej, dels så beror det på att de har väldigt, alltså de har ju på våren så har de, många av sågverken har väldigt långa eller de kan inte få in timmer för vägar är dåliga, det kan vara dåliga vägar, det kan vara lavinfara och sånt där, så de får inte in timmer och, så de tar in väldigt, väldigt stora mängder på vissa perioder och speciellt vintern tar de in så mycket de kan när de kan då. Och då blir det väldigt, väldigt stora lager av timmer och då är det svårare att asfaltera stora ytor, alltså det blir väldigt, väldigt stora ytor som man har valt att inte asfaltera. Sen kan jag tycka att de borde asfaltera mer. Jag också kan jag tycka med min svenska bakgrund då, så kan jag tycka att de kan asfaltera mer. Men det är väl ett input som jag haft till dem då.
Att de kan tänka på ja. Det. Mm. Ja, det är ju lättare att hålla det rent och fräscht ja. Och lättkört gissar jag.
Ja, det är det ju. Men sen, samtidigt är det väldigt, väldigt stora ytor då. Så de får asfaltera i så fall.
Men du, i Kanada, en annan stor skillnad är ju att staten äger. Säger jag rätt när jag säger att de äger all skog?
De äger inte all skog, men jag vet inte om det är 90 eller 95%. Det kan jag inte. Det
här nej, är men uteslutande så äger staten skogen. Ja. Hur påverkar det ett stort skogsbolag som Canfor?
Ja, det är en ganska stor skillnad på hur man köper och processen till att avverka skog där. Det här är ju absolut inte mitt expertisområde, men det är ju ganska... Och sen är det olika regler i olika provinser, som till exempel, jag var mycket i British Columbia, där har de vissa regler då. Och Alberta som också kan få ha sågverk, det ligger i grannprovinsen. De har andra regler, så det är lite billigare då, att köpa skog där än i British Columbia. Varför vet jag inte, men så är det. Men det är ganska stora, de har ganska långa processer, de har ett annat sätt att handla upp det här på. Sen så måste man ju ta med att vi som i Kanada så måste man bygga vägar, man måste dit med broar, man måste också komma överens med First Nation då, det är ursprungsbefolkningen. Så man måste, och det är en process på 2 år innan från att man har fått liksom ansökt om tillstånd att avverka då. Och tills man får avverkning att komma igång då. Så det är en lång process. Det är ganska mycket att fylla i har jag förstått. Blanketter. Det är ganska mycket regler. Både till, kring old growth då, så här, eller first growth. Då, som är alltså ursprungsskog. Och även liksom, om det är vissa djur. Och caribou är en väldigt skyddad art där. Som man måste ta hänsyn till. Eller annat djurliv. Så det är väldigt... noggrant hur man, innan man får avverka då. Och framförallt det här med broar och vägar som man måste göra. Och som man sedan måste återställa. Så man lägger inte ner för mycket pengar på vägarna. För att man måste återställa dem efter man har avverkat ett område. Så återställer man vägar och tar bort broar och sånt där. Efter man har återplanterat då, så att säga, skogen. Så att det är väldigt, väldigt stora skillnader mot här. Och långa, långa avstånd dit.
Ja, här är vi ju väldigt måna om våra skogsbilvägar. Men ja. Det
ja, men här är vi privata sätt. Som tar hand om det. Och vi använder till jakt och allting. Men där, det är så enorma områden så att man vill inte att det ska komma liksom, och folk och köra överallt.
Nej, exakt.
Så det är jättestor skillnad.
Men avverkar man året runt eller är det under vissa tider? Du nämnde ju innan att man körde in stora lager.
Det är ju såklart skillnader mellan norr och söder och vissa områden i Kanada. Men om man tittar på norra Kanada som kan få ganska många sågverk då. Där stänger de ju vägarna 2 månader på året. Och då måste man få in all timmer så man stänger ju inte sågverket. Man bara stänger liksom intransporter under 2 månader. Då går inte att köra på vägarna och det är för långa transporter. Så man tar in ganska mycket timmer andra perioder och lagrar det då. Ibland så har man någon mellanlager på halvvägs då och sådär. Så att det är framförallt ett stora avstånd att köra. Alltså det är som att vi skulle hämta timmer upp i Norrland. Det är då köra 7-8 timmar.
Och att logistiken ska stämma.
Ja. Och det är ju en största kostnad också för virket. Det är ju liksom det är ju entreprenörer som måste ha pengar för transporter och avverkning som är långt ute i skogen och göra alla vägar och underhålla vägar under tiden, plogare och allting sånt. Så det är ju stora kostnader som går dit.
Finns några begränsningar kring avverkning, några generella?
Nej, alltså, jo, alltså det är mycket begränsningar. Det är ju framförallt att komma överens med alla, ja, det är skyddade områden och allting sånt där. Så det är väldigt begränsat vad man får göra och inte göra, va? Och sen ska man ju ta hand om allting då.
Vi i Sverige har ju en lag som säger att vi ska plantera minst 2 träd för varje vi avverkar. Gör de på samma sätt?
Det tror jag säkert. Jag vet inte exakt. Men de planterar mer och mer. Förut gjorde man inte så mycket, men man har ju hållit på det 20-30 år nu och återplanterar ganska mycket. Och framförallt nu när de har avverkat mycket på grund av den här pine beetle då. Mountain pine beetle som har förstört mycket.
Men du, det talas om timmerbrist i Kanada. Är det så?
Ja, det är stora timmerbrist och det är ju många sågverk nu som har stängt då. Bland annat om vi tittar på Canfor så har de ju stängt 2 sågverk under 2023. Ett ska de ju starta upp i en mindre skala då, så de ska investera i ett nytt effektivt sågverk för mindre volym då. För man har inte tillräckligt med råvara. Och flera sågverk har minskat produktionen och det är inte bara Canfor som har stängt sågverk utan det är flera andra. Så att det är jättetufft med råvaran där.
Du nämnde ju Mountain Pine Beetle och det är väl deras motsvarighet till vår granbarkborre, fast en insekt som framförallt går till på tall.
Mm.
Hur har den påverkat det kanadensiska skogsbruket?
Ja, det är enormt kan jag säga ganska tydligt. Det finns ju även granbarkborre där också, de har det och jag har sett det att de har lite skadeträd på granbarkborre. Men det här Mountain Pine Beetle, den har ju förstört över, alltså jag tittar på det, de har förstört över 7, den har hållit på sedan slutet av 90-talet. Det har ju ebbat ut nu, så det är ju väldigt lite nu. Men den har förstört den här tiden då på över 25 år 700 miljoner kubikmeter träd. Och ett år 2005 tror jag att det var, läste jag, var 140 miljoner kubikmeter under ett år som den förstörde. Och 140 miljoner kan jämföras med Sveriges hela årliga avverkning på skogen är cirka 100 miljoner. Så mer än ett års, så mer än 7 års avverkning, här 700 miljoner har ju förstörts av Mountain Pine Beetle.
Men det är ju ett enormt problem. Hur hanterar de det?
Ja, alltså man gjorde ju så här. Och det, man var ju därför, grejen var ju att när de blir angripna av de här träden så torkar de ut. Så de blir alldeles torra. Så under många år så byggde man upp kapaciteten. På många av sågverk byggde man upp kapaciteten för att ta hand om allting som möjligt. För det är bästa sättet, det var ju liksom att ta hand om bättre än att låta dem stå och liksom förruttna och dö där ute, utan de tog man hand om och avverkade ganska mer kanske under några år och tog hand om allting och sågade upp. Även om det var torrt så försökte man såga allting så mycket som möjligt. Och det är det man ser nu effekten av. Det som har ju haft en hög avverkning och nu finns det ju inte råvaran tillräckligt, va? Och man ser ju nu att det tar hårt år på sågverken.
Men har man lyckats få ner skadorna då utav pinebiten?
Ja, det finns inte så mycket att förstöra. Jag tror att det var, läste någonstans att det är kanske 60% av all pine har ju liksom förstörts av det här. Nu har det ju kommit tillbaka nytt om och återplanterat och sånt där, va? Men det är ju ganska alltså enorma volymer som har förstörts av det här.
Och vad är omloppstiden på skog i Kanada?
Nej, men det är väl ungefär som, jag vet inte, det har jag inte koll på, men kanske 70 år eller sånt där, ja. Plus minus. Det beror på, det är ganska stora skillnader också. En del som växer i bergsområden eller nere söderut och så här. Så att.
Men du, inte nog med att de då har pine beetle, de har ju också väldigt stora skogsbränder.
Ja.
Upplevde du det i somras?
Ja, det gjorde jag. Och det är så här att jag har en app som jag fick följa där. Som dels måste man vara, har kunnat få larm, för det kan ju vara vägar som stängs av och sånt här. Så alla, och jag har ju sett flera på håll i och för sig då, men många skogsbränder som jag har sett på håll. Och det var ju, tror jag, det var ju över 1000 bränder under ett tag som pågick samtidigt i hela Kanada. Nu var jag i British Columbia och men jag såg flera. Det var ju kanske en mil från sågverken. Men man låter de flesta, låter man helt enkelt brinna ut. Man låter dem vara, man säger att, alltså man bekämpar dem inte. Dels finns det inga vägar att komma dit, va? Och dels så finns det inga människor hotade eller byggnader hotade. Så gör man inte så mycket mer än bara bevaka och kolla så att den får själv dö. För den kanske inte kan klättra över bergen som är bredvid. Alltså man, så låter den vara helt enkelt. Som flesta bränderna är så. Sen så måste man ju bekämpa de här som kommer närmare städer och sånt där. Och ett av Canfors sågverk fick utrymmas och stängas, skyddas lite grann. Den kom för nära där, en brand. Den klarade sig, men det var lite fara färdare. Men jag såg mycket bränder.
Vad är anledningen till att det är så mycket skogsbränder? Är det för att det står så mycket torrt, dött virke då? Eller alltså, vad beror det på?
Jag är ingen expert på det.
Men, pratade ni inte om det vid fikabordet?
Ja, nej, vi hade inte så mycket fika.
Nej,
det är inte fika kulturen.
Fika är ju ingenting som de sysslar med. De tycker ju att vi är exotiska.
Ja,
med
det. Så, ja, det gör de. De har fika på kontoret i Prins George varje torsdag.
Men det är för att de har influerats av Vida.
Ja. Så att det är väl det. Nej, så att jag kan inte säga exakt, men visst, det är ju ganska mycket. Det finns en hel del bränsle av döda träd i skogen då. Men framförallt är det blixtnedslag som skapar det. Det är ganska torrt, som jag sa, det är torrt klimat. Det är varmt på sommaren, lite regn, väldigt lite regn, för det är så långt ifrån kusten. Jag tror vi hade Prins George, eller om det var nere i Koten, nere kanske av mellan 80 och 100 mil till kusten, så att det är långt in.
Ja, nu flög vi iväg lite, eller jag kanske. Men jag tänker på det här, det är ju väldigt viktigt för oss med långlivade produkter och ta hand om hela stocken. Vad gör man med restprodukterna eller biprodukterna, eller vad vi vill kalla det, som blir av i sågverkning i Kanada?
Ja, generellt så flis och sånt här är ju precis som här, det går ju till massabruken där. Så det är inga konstigheter. De har lite längre transporter, så de har faktiskt lite lägre pris för det, kan man säga generellt, till massabruken. Inte alla då, men många har långa avstånd. Däremot så grenar och toppar och groten lämnas kvar ofta på hyggen, avverkningsområdena. För man har inte, dels kostar det för mycket att transportera det, och betalningsförmågan är inte så bra, för att man har inte värmeverk som vi har här i Sverige, utan man har ju mer gas och olja för att värma hus. Det är ganska utbyggt där. Jag hade gas på de ställen jag bodde. Det var gas som gällde där. Så att systemet finns inte liksom att ta hand om groten, och det tycker jag är synd, utan man samlar ihop det och eldar upp det på plats generellt.
Det lät ju livsfarligt att elda.
Ja, men
på
man
plats.
Eldar ju, det får bli i december.
Okej, ja, så.
Där det blir kallt. Alltså det brukar vara november, december, de får liksom eld. Så man ser lite såna bränder när man kör, att ja, där eldar de för kråkorna.
Ja.
Mm. Så det är lite tråkigt, men det finns inte den betalningsförmågan.
Du, vad skulle du säga är den utveckling som Canfors satsar mest på nu? Är det att förbättra sina sågverk, sina hyvlerier, eller vad är det man satsar på att få ökad kunskap kring?
Alltså, de jobbar ju mycket med innovation och hitta andra alternativ för det här. Och det, bland annat så håller man på att bygga upp en anläggning för att göra lite olja från flisen och sånt där, som kommer komma igång i år. En projektanläggning, jag vet inte om de kommer göra 10 000 ton för att göra olja. Nytt projekt där. Så att det är väl det som man tittar på, alternativ, att hitta andra ytterligare mer användningsområden för fibern.
Det är ju spännande.
Ja, det är det. Eller andra produkter då.
Någonting som du nämnde lite snabbt innan, som jag ändå också vill fråga om, det är det här med First Nation.
Ja.
Det är ju inte vi så vana vid Sverige, ursprungsbefolkning och hur det påverkar vårt skogsbruk, i alla fall inte i de södra delarna av Sverige där vi är.
Nej.
Men kan du inte berätta lite hur det var?
Jag var ju själv, alltså det är ju en väldigt stor fråga i Kanada generellt och även i vissa delar säkert i USA, men det är ju en väldigt viktig fråga, för att man har ju kommit överens om att man måste vara överens med First Nation innan man utnyttjar deras gamla mark eller jakt, alltså där de har varit förut då. Så man måste alltid komma överens om det, och det kan ju vara flera olika sådana här First Nations som säger att de har haft samma. Så man måste komma överens med dem och ha en överenskommelse på att man får avverka, och de kanske har vissa ställen att vi inte får avverka. Det gäller samma så för gruvdrift eller oljeledningar eller så det gäller för alla. Att man måste vara överens med dem. Och det är väldigt, väldigt viktigt att ha ett gott samarbete tillsammans med First Nation. Och jag kan inte alla, men det är ju väldigt olika, många olika stammar eller vad man ska säga.
Men det har en stor påverkan på affären? Alltså på driften egentligen, om man får avverka eller inte?
Ja, det är precis som man måste komma överens med government eller skogsägare.
Mm. men det är en aspekt till?
Ja, det är det. Det är någonting som inte vi är vana alls vid. Så det är väldigt liten förståelse för det. Jag fick gå en kurs där när jag var där på 4 timmar för att förstå bakgrunden till det här. Och det är ju väldigt tragiskt när man går tillbaka och hur de hanterar First Nation i Kanada. Bland annat så tog man hand om mycket barn och satte dem i skolor och sånt där. Tog hand om barnen. Nu har ju det bildats reservat och sånt där. Och där byggs det upp mycket kasino och sånt där. Som de här First Nation kan ta hand om. Gamla skolor och sånt där. Det var väldigt otäckt. Och det var ju så ända upp till, jag tror vi till 80-talet som man, innan man stängde alla skolor. Så det är inte så länge sedan.
Staten försöker lite be om ursäkt nu.
Ja, det ska vi säga. Så det är en jätteviktig fråga för Canfor. Och de frågar ju mig, det är någon som har frågat, ja men det var intressant att komma över till Vida och se hur ni hanterar First Nation.
Ja, det finns inte riktigt.
Kanske inte riktigt på samma sätt.
Nej, det gör det ju inte.
Nej.
Du, en annan viktig fråga som däremot är väldigt viktig för Vida, det är ju säkerhet.
Ja.
Hur tänker man kring säkerhet på kanadensiska sågverk?
Jag kan säga att Canfor har jobbat systematiskt och ganska, under ganska lång tid med säkerheten. Jag kan säga att de är väldigt, väldigt duktiga på det. Väldigt högt upp på agendan för dem överallt, skulle jag säga. Och jag själv fick gå ganska mycket kurser innan jag fick gå ut i verksamheten och vara där. Så det är de duktiga på, skulle jag säga. Väldigt duktiga.
Det är också något vi kan lära oss utav då.
Ja, och vi har haft lite utbyte där också faktiskt, så att det är roligt.
Men vilket är nu bäst då? Är det kanadensiskt skogsbruk eller svenskt? Eller inte skogsbruk, sågverk. Ett kanadensiskt sågverk eller ett Vida sågverk bäst?
Jag brukar säga så här. Det är svårt att vara diplomatisk.
Men det behöver det inte vara, de lyssnar inte.
Jag vill säga, jag tycker väl att Vida och Sverige är bättre på att hantera fram till huleriet. Huleriet är de duktiga på, men de har andra produkter också. De är effektiva på huleriet, vill säga. Och fina paket gör de, väldigt, väldigt fina paket. Så är det.
Men vi kan åtminstone lära oss av varandra, låter det
som. Det tycker jag, absolut, det tycker jag. Jag hoppas att vi får fortsatt. Jag tror att vi kan ha hitta best practice på en del ställen. Och det är väl det som är meningen också. Så att,
Det är absolut det som är meningen. Johan, härligt att du är på svensk mark igen och fortsätter inom Vida.
Ja.
Så tack för att du lyssnade, så hörs vi snart igen.
Ja,
tack.
Hej då. Tack till Johanna. Tack.
Det här är Växande världen, en podd från Vida.